Östen läste ifrån första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel. Vi håller på att gå igenom det här brevet. Och hade han fortsatt att läsa de sista verserna också, så hade vi kommit in på det som jag ska avsluta min predikan med idag. Men jag vill liksom ställa oss inför det på en gång. Om du tar upp texten igen till första Thessalonikerbrevets fjärde kapitel, så finner du ifrån vers 13 hur Paulus säger att han inte vill lämna det troende i Thessalonika i okunnighet om vad som händer med en kristen när hon dör eller han dör, och vad som ska hända i framtiden, för att ni inte ska sörja så som dem som inget hopp har. Och så kommer denna märkliga berättelse om hur det ska gå till, att så som ett ord från Herren säger vi nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skall komma före dem som är avsomnade, utan ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun, och först skola de Kristus döda uppstå, och så vi som ännu leva ryckas jämte dem upp i luften Herren till mötes. Ja, vi står inför ett av Bibelns märkligaste kapitel. Det är en eskatologisk händelse, en händelse som fortfarande är framtid för oss, av det mest otroliga slag. De i Kristus döda ska uppstå. De levande kristna ska jämte den, tillsammans med den, lyftas upp, möta Herren i sky. Men det är väl oförroligt. Någonting sånt kan väl inte hända. Måste vi inte försöka hitta en naturlig förklaring till de här uttrycken? Visserligen säger Paulus att det här är ett ord från Herren. Det är med Herrens auktoritet som jag kommer till er med denna undervisning. Men nu låter det som en saga. Men vänta ett slag. Det är en sanning som är den enda logiska konsekvensen av Jesu liv och gärning. Om det är sant att Guds son kom in i världen en gång, och om det är sant att han kom in för att lösa mänskligheten ifrån det under vilket hon var slav, nämligen sin egen synd och död. Slavar under synd och död. Om det är sant att han på korset vann seger över synden och tog syndens konsekvenser och döden och besegrade den och lämnade graven tom igen på den tredje dagen. Vad har det för konsekvenser då? Ja, det har konsekvenser här i livet för den som omfattar detta i tro. Hon eller han blir fri från syndens slaveri och får en kraft inom sig att leva ett annorlunda liv redan här i världen. Men den tomma graven säger någonting mer. Den säger att en morgon randas för Guds folk. Den säger att vår destination inte är begränsad till livet på jorden. Om det tomma korset och den tomma graven ska ha slutgiltig verkan för människosläktet, då måste det ju innebära att människosläktet, det vill säga det som omfamnar detta i tro, också ska bli befriade på ett totalt sätt ifrån syndakroppen och ifrån dödskroppen. Om vi blir ett med Kristus genom vår tro på honom, så betyder det att vi inte bara delar hans död och begravning till den gamla människan, utan vi delar också hans erfarenhet i egenskap av hans uppståndelse och himmelsfärd. Församlingens uppståndelse och himmelsfärd är den enda logiska konsekvensen utav den tomma graven. Och det är det som Paulus också går tillbaka till och säger: om vi tror att Jesus har uppstått, då är det här den logiska konsekvensen. Hur otroligt det än låter, men om Kristi uppståndelsen är ett historiskt faktum, då ska också församlingens uppståndelse bliva ett historiskt faktum. Jesus själv sa ju: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Ja, den som tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Om du vill angripa församlingens uppståndelse och himmelsfärd, så måste du börja med att angripa Jesu egna ord här. Han talade i så fall osanning när han talade de orden. Men lika visst som historien har bevittnat Jesu personliga uppståndelse, lika visst ska historien få bevittna dessa underliga ord som idag har ställts inför. De Kristus döda ska uppstå. De som ännu lever och tror på honom ska jämte den göra himmelsfärd. Men lika visst som Kristus har gjort det, lika visst ska den som höra honom till göra det. Och inför sitt eget uppbrott så sa ju Jesus till de bedrövade lärjungarna: var inte bedrövade, var inte oroliga eller försagda. För om jag också nu går bort, så går jag bara bort för att bereda i det rum. Och om jag nu går bort för att bereda rum, så ska jag dock komma tillbaka. Varför då? Jo, jag ska komma tillbaka och taga er det till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska också ni vara. Och han är inte kvar på jorden. Han är här genom sin ande, boende i våra hjärtan. Men han vill att vi kroppsligen, lika som han har uppstått kroppsligen och fått en förvandlad uppståndelsekropp, också vi ska få dela samma erfarenhet och vara tillsammans med honom, till vi är hans. Han är vår brudgum och vi är vår brud, hans brud. Men visst är det otroligt när vi står inför detta kapitel. Paulus hade kommit till Thessalonika, och ni vet att det ganska snabbt hade blivit motstånd där. Och snart hade de blivit drivna på flykten och församlingen satt under förföljelse. Och han hade inte hunnit undervisa dem så noggrant kanske. Men visst hade han sagt något om Kristi tillkommelse. Men thessalonikerna levde tydligen under den missuppfattningen att Kristus skulle komma innan någon av dem hann dö. Så därför var de bekymrade, därför att några nu hade dött. Och de sörjde, hur ska det gå? Ska inte de vara med då när Jesus kommer? Nej, säger Paulus, jag vill inte lämna er i okunnighet om hur det egentligen förhåller sig. Och så berättar han, det är faktiskt så att de ska först uppstå. Och sen är det er tur att följa med. Gud har inte glömt bort det som har dött i Kristus, i tron på honom. Hoppet kommer att förverkligas lika sant för dem som är fysiskt levande och omfamnar Kristi tomma grav som sitt hopp. Men det gör honom anledning att skriva det här brevet, bland andra saker. Som ni vet, han hade varit orolig för thessalonikerna när han kom ner till Aten och Korinth. Hur skulle det gå för de nyomvända thessalonikerna där uppe? Han visste att de hade ansatts av förföljelse ganska tidigt. Skulle de stå fasta i sin tro? Och så hade han till slut skickat Timoteus tillbaka, och Timoteus hade kommit tillbaka till honom nere i Korinth och berättat: det står väl till med församlingen i Thessalonika. Kärleken förökas. Och ryktet om denna församling hade spritt sig ut över hela Makedonien. Och Paulus gläder sig storligen över församlingen i Thessalonika och säger att ni är min glädje och min berömmelses krona inför Herren. Och det tema som går genom hela brevet, det är det här temat att ni har blivit kallade till att tjäna Gud här i tiden och samtidigt vänta på hans sons snara ankomst. Och det liksom går parallellt hela tiden, att tjäna Gud och att vänta Guds sons ankomst. Det är alltså ingen världsfrånvänd filosofi som Paulus förkunnar, eller som det kristna budskapet går ut på. Det är en världstillvänd filosofi som samtidigt är Guds tillvänd. Det är en tro som menar att det är meningsfullt att leva här på jorden och göra det mesta möjliga av livet, för när som helst kan han vara här. Och jag vill vara beredd. Idag kan han vara här. Om jag vet att han kommer att dröja till 1996 till exempel, så gör jag mig ingen brådska kanske. Liksom om du vet att du ska få främmande nästa söndag, inte börjar du peja och feja och damma där hemma redan nu. Men om du vet att gästen kan komma när som helst, undan med leksakerna. Jag vet vilket bestyr det är varje gång som vi ska ha någon gäst, för våra unga drar fram över hela lägenheten sina leksaker, och man vill ju inte att det ska se för stökigt ut, för man vill visa gästen lika som lite respekt, att man har gjort lite grann i ordning, och gärna lite god mat också kanske, någonting att bjuda på, för man tycker gästen är värd det. Och vet du vad, att veta om att han kan vara här när som helst, det borde motivera oss, inte skrämma oss på något sätt, men det borde motivera oss att ha huset klart, så att säga, rent, för när som helst ska han vara här, och han är värd den kärleksbetygelse som min beredvillighet innebär. Han är värd den kärleksbetygelse som det innebär att vara redo att leva på ett sådant sätt att han likasom känner sig välkommen. Att han inte kommer ovälkomnad. Att han inte kommer likasom och stör, därför att vi är så upptagna av vårt eget. Och vi är faktiskt upptagna av sådana saker som vi inte är riktigt säkra på att är så schysst heller. Och så är det lite obehag om han skulle komma just nu. Nej, nej. Hoppas han väntar lite grann. Men, säger Paulus, när som helst kan han vara här. Därför ska vi tjäna honom. Därför ska vi göra av våra liv vad han vill att vi ska göra av våra liv. Helga oss och se till att våra liv behagar honom, så han kan känna sig välkomnad när helst han kommer. Är han inte värd det? Han som har frälst oss ut ur syndens väld och försatt oss i sin älskade sons rike. Visst är han det? Och det är därför som det är så naturligt för Paulus att inleda det här kapitlet med att tala om helgelse, att uppfordra till helgelse. Och han gör det så ömsint och så varmt när han säger i första versen: kära bröder, vi beder er och vi förmanar er, lika som enträget och ömsint, vi vädjar till er i Herren för Herrens skull, på grundval att ni är förenade med honom och är hans representanter på jorden. Därför ber vi er, förkovra er i den vandel som ni redan för. Förbättra er vandel ännu mer. Helga er ännu mer, så att ni lever Gud till behag. Helgelsen är en process. Vår ställning inför Gud genom vår tro på Jesus Kristus är fullkomlig och helig, oantastlig. Den är helig. Vi är så att säga i vår ställning i Kristus räknade så som heliga alla redan. Men på grundval att vi är det, så är det Guds önskan att också våra liv i praktiken, i vardagen, mer och mer ska komma i nivå med vår ställning i Kristus. Och den processen genom vilken den heliga ande genom oss bringar oss till större och större likhet med vår ställning i Kristus, den kallas helgelseprocessen. Och den får vi hålla på med hela livet. Och det är därför som han säger till Thessalonikerna, fast de redan gör bra, han gläds över den, men han säger: fortsätt ännu mer, älska ännu mer, helga er ännu mer. Det är nämligen så, om jag får lov att säga ett ord om Guds person, för att riktigt förstå vad helgelse är för någonting. Helgelsen grundar sig på Guds person och väsen. Den grundar sig på att Gud är en helig Gud. Om det är något begrepp som helt som sammanfattar Guds person och väsen mer än något annat, så är det att Gud är en helig Gud. Han är från skapelsen väsens skild. Han är ren. Hos honom finns ingen växling av mörker och ljus. Ordet helig, det hebreiska ordet helig, som även går över i det grekiska, betyder ren, skinande, obefläckad. Det betyder någonting som är avskilt. Det betyder någonting som är överlåtet, helgat. Vet du om att ingen annan religion tillskriver sin Gud ett sådant helighetsbegrepp? När Jesaja ser synen en gång i det sjätte kapitlet och ser lika som Gud upphöjt på sin tron, så hör han hur själva seraferna, de högsta av änglavarelserna, svävande runt omkring hans tron. Även de, trots att de är syndfria, med bävan förkunnar: helig, helig, helig är Herren Sebaot, och hela jorden är fylld av hans helighet. Guds helighet är alltså ett samlande begrepp för allt vad Gud är, alla hans egenskaper. Guds helighet är nästan synonymt med hans gudomlighet. Och när Jesaja upplever Guds helighet, då upplever han också sin egen syndfullhet. Då kommer kontrasten idag. Då ställs människan i sitt rätta ljus. Och hon känner sin orenhet. Och Jesaja brister ut: min Gud, jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Han blir medveten om sin egen ofullkomlighet och synd. Och därför är försoning nödvändig. Gud regerar i helighet. Därför kan han inte låta synd gå obestraffad förbi honom. Därför att synd är egentligen uppror emot Guds regerande i helighet. Varje synd är ett uppror emot Guds majestät i helighet. Men Gud har också bevisat sin kärlek i det att han har kommit in för att ta bort udden av vårt uppror och försona synden och göra oss till vänner med en helig Gud och försätta oss i ett sådant förhållande. Inneboende andens kraft kan göra att vi faktiskt kan leva en helig Gud till behag och inte längre vara i färd med att göra uppror emot honom och emot hans vilja, som är ett uttryck för hans helighet. Guds vilja är ett uttryck för Guds heliga väsen. Därför är det intressant, tycker jag, när vi i Gamla testamentet finner ett liknande kapitel som det här, om man kan säga så. När det var fråga om Israels folk som vandrade genom Sinaiöknen och så småningom kommer fram emot berget Sinai. där Gud hade lovat att uppenbara sig. Vad står det i andra Moseboks 19 kapitel? Jo, Herren säger till folket genom Mose: låt folket helga sig, ty övermorgon ska jag möta folket, i övermorgon ska jag uppenbara mig för dem. Så låt dem helga sig, låt dem göra sig beredda på att jag kommer ner över berget Sinai och uppenbara mig. Samma motiv här i det fjärde kapitlet i första Thessalonikerbrevet: eftersom han när som helst kan vara här, låt oss vara i färd med att helga oss. Låt oss vara beredda att hålla våra liv rena, så att han känner sig välkomnad när han kommer. Och det är intressant att det vanligaste namnet på Gud i Gamla testamentet, det är Israels helige, den helige Guden. Ingen är helig så som Herren, ty ingen finns förutom dig, står det på ett ställe. Och det är för att tillkännage att detta är en väsensskild Gud från alla andra så kallade gudar. Det finns ingen annan Gud än den helige Guden. Även Jesus kallas för Guds helige, till och med av de onda andarna, som ropar genom en besatt man när han kommer en gång vandrande på Galileens jord: vem är du, Guds helige, och vad har du med oss att göra? Har du kommit för att döma oss innan vår tid är? De känner Guds son såsom den helige, inför vilken de bävar. Och naturligtvis den tredje personen i gudomen. Alltid har vi adjektivet före hans namn, den helige ande. Är vi medvetna om, mina vänner, att när vi har med Gud att göra, så har vi faktiskt med en helig Gud att göra. En Gud som vi inte kan behandla hur som helst. En Gud som vi inte kan leva inför hur som helst och tro att han på något sätt bara ser mellan fingrarna. Gud är helig, Gud är också kärlek, det är sant. Men du kan aldrig förstå korsets uppenbarelse om Guds kärlek om du inte i grunden förstår Guds helighet. Varför skulle ett kors behövas? Varför skulle en död behövas? Varför skulle blod behöva rinna för att synd skulle försonas? Därför att Gud är helig och rättfärdig. Och det visar oss syndens ohyggliga konsekvenser. Men det visar oss också Guds oändliga kärlek i det att han själv var villig att gå in och ta syndens ohyggliga konsekvenser på sig själv, oss till godo, ta vår plats, så att vi skulle slippa bära konsekvenserna av vårt eget uppror emot honom. Så när Paulus här uppmanar församlingen i Thessalonika till fortsatt helgelse, så säger han i den 7:e-8:e versen: Gud har ju inte kallat oss till orenhet, utan till helgelse, att leva i helgelse. Och den som inte vill veta av detta, han förkastar inte en människa, han förkastar faktiskt Gud. Det är allvarligt, mina vänner. Du har naturligtvis full rätt att förkasta allt vad jag står här och säger. Och om jag också skulle läsa innantill här, som vi redan har gjort delvis, så är jag säker på att det är en hel del som du inte vill hålla med om. Kanske. Men skyll inte på mig. Jag har blivit kallad som Guds tjänare, och jag skulle inte längre vara Guds tjänare och vittne om jag försökte förvanska hans ord och säga någonting annat än vad han själv har uppenbarat. Så det är inte mig. Tro inte att du är färdig med saken om du så att säga kan säga: ja, Roland Hellsten, honom behöver man inte ta så allvarligt. Tänk om det är Gud du går emot. Tänk om det är hans ord som du förkastar. Jag är inte din domare. Jag är själv en ofullkomlig människa. Jag själv behöver vara istådd med i helgelseprocessen. Stad i helgelseprocessen. Och den som förkastar detta, han förkastar faktiskt Gud. För i tredje versen står det: det här är Guds vilja. Och ibland så frågar särskilt unga människor kanske: vad är egentligen Guds vilja med mitt liv? Vad vill Gud med mitt liv? Och jag kan inte svara på det. Men en sak vet jag om dig, vare sig du är ung eller gammal. Det här är Guds vilja, att du är inbegripen i en helgelseprocess, att du strävar efter helgelse och renhet. Ty du ska möta Gud. Han ska snart vara här, och han vill känna sig välkomnad när han ser på ditt liv. Och för Thessalonikernas skull så var förhållandet så att Paulus finner anledning att varna för speciellt tre saker. Avhåll er från otukt, för det första. Det var nämligen så att i den grekiska världen så var ju till och med gudarna inbegripna i lösaktighet. Och därför så såg ju folket heller ingen anledning att leva annorlunda. Man kunde till och med gå till templen och där ingå umgänge med de tempelprostituerade. Och detta var till och med en form av tillbedjan till gudarna. Tempelprostitutionen var vanlig över hela den grekiska världen. Det fanns både protesterade män och kvinnor för att ställa upp när man så att säga ville tillbedja gudarna genom denna sexuella akt och på något sätt provocera gudarna till att också de har sexuellt umgänge så att fruktsamheten i landet och i fårjordarna skulle öka. Därför var Thessalonikerna invanda på ett sådant liv. Men nu kommer ett helt annorlunda liv som de uppfordras till. Att med sin kropp också älska Gud. Till kroppen, säger Paulus, är ju den heliga andes tempel. Jag har inte längre rätt att göra vad jag vill med min kropp. Det är inte att jag kommer under lagen igen. Tvärtom, jag är fri från lagen. Det står ju i nästa vers i 1 Korinthierbrevet 6, 19 och 20. Han har friköpt oss. Han har friköpt min kropp ifrån syndens slaveri. Så står det, så förhärliga då Gud med er kropp. För det är kroppen som jag går med. Det är kroppen som jag talar med, som jag ser med, som jag hör med. Och jag har inte längre rätt att se, höra, göra vad jag själv vill. Utan plötsligt så har jag fått en förändrad vilja som frågar, Jesus, är det här din bästa vilja med mig? Med användandet av min kropp. Inte under lag. Jag är friköpt. Därför är det en glädje för mig att fråga honom, Herre, du som har gjort så mycket för mig, vad ska jag göra för att behaga dig? Jag vill att du ska känna dig välkomnad när du kommer, välkomnad av mitt sätt att leva här i världen. Därför avhåll er från otukt. Sluta upp med detta. Och det var tydligen så att de kanske hade slutat upp åt templet för att få sexuell förströelse. Men det verkar som att de inte hade förstått att leva förståndigt tillsammans ens med sina egna hustrur. Så han säger ytterligare i det fjärde kapitlet. Var och en av er ska veta att ha sin egen maka i helgelse och ära. Icke begärelses lusta, så som hedningarna vilka icke känna Gud. Det vill säga en kristen man och en kristen kvinna ska i sitt äktenskap leva på ett sådant sätt att det syns att de känner Gud. En man ska inte ta sig en hustru därför att han vill ha någon att använda och tillfredsställa sig med. Det ska finnas andra motiv. Han ska hålla sin hustru i helgelse och ära. Han ska hålla henne avskild, förstå att hon också hon är avskild för Guds räkning. Han ska ära henne, bevisa henne respekt såsom människa. Han ska vilja hennes bästa. Han ska ge sig själv ut för henne. Han ska visa att det är ett annorlunda förhållande som Kristus har skapat i äktenskapsförhållandet än det som vanligen skedde i den hedniska världen, där man kanske såg på kvinnan bara som ett könsföremål. Och tyvärr så är vi på lång väg åt samma håll idag. Men det kristna äktenskapet ska visa någonting helt annorlunda. Även i valet utav make eller maka ska helgelseprocessen få visa sig. Och att ingen, säger han för det tredje vers 6, i sitt förhållande till sin broder kränker honom. Och i sammanhanget betyder det tydligen att även om man lyckades hålla sig borta ifrån templet, så kanske man var inne hos grannen ibland och förförde hans hustru. Det var ett sånt invant beteende som man reflekterade inte så noga över den etiska sidan utav det. Men Paulus säger, det är faktiskt att kränka din broder. Och det hör inte det kristna livets helgelse till. Du får inte göra din broder något förfång. Visserligen kan sådant här ske i hemlighet, och det kommer aldrig upp och bli känt. Men Gud vet allt. Gud vet om ditt och mitt liv in i innersta detalj. Även om vi förmår att leva i ett otuktigt äktenskapsbrottsligt förhållande, och det hela kan hållas hemligt, så står det dock i nästa vers att Herren är en hämnare över sådant. Han vet om det. Och han har sagt sådant måste få sina konsekvenser. Han har inte kallat oss. Det är alltså riktat till kristna människor. Han har nämligen inte kallat oss till orenhet utan till helgelse. Och mina vänner, det ligger ingenting
tråkigt i det här. Det ligger någonting uppfordrande, någonting roligt och vackert och skönt. Tänk att jag med min kropp kan få leva en helig Gud till behag. Åh, vad skönt. Jag behöver inte vara slav under mina egna begärelser. Gud har givit mig en människokropp med naturliga behov. Men Gud har också låtit mig få se hur de kan kanaliseras på ett sätt för att förhärliga honom. Lev därför i ditt äktenskap på ett sätt som förhärligar Gud. Lev tillsammans. Dra inte från varandra. Det sexuella samlivet är en naturlig del i äktenskapet. Och Bibeln har ingenting emot det. Men Bibeln vet vad som behagar Gud och vad som är bäst för oss. Det är nämligen den sidan också. Gud har inte sagt såna här saker därför att han vill göra livet tråkigt för oss. Gud har sagt det därför att han är vår skapare, och innerst inne så vet han så väl vad som är bäst för dig och mig. Det är därför. Det är av kärlek bara. Bara kärlek. Och för att vi ska återspegla vem och hurudan han är. Och för att han ska känna sig välkomnad av våra liv den dagen han kommer. Och det kan vara idag. Istället, fortsätt i broderlig kärlek, vers 9. Ja, egentligen så behöver jag inte skriva till er en gång om det här, säger han. För ni älskar ju redan varandra. Ja, ni bevisar ju kärlek mot alla bröderna i hela Makedonien. Thessalonika låg ju nere vid den termaiska viken vid det Egeiska havet. Och det var den stora romerska vägen också som gick igenom staden. Det var en stor handelsstad. Och säkerligen så kom det kristna utifrån landsbygden ner för att göra affärer och kanske resa vidare, och om man mellanlandade liksom i Thessalonika, och kanske Thessalonikernas gästvänlighet sattes särskilt på prov. Men de drog sig inte undan, utan de bevisade kärlek och gästvänlighet mot alla bröderna i hela Makedonien, står det, som de kom i kontakt med. Men ändå så säger Paulus: vi förmanar er, kära bröder, att allt mer förkovra er här. Har du börjat att använda ditt hem? Har du börjat att visa gästvänlighet? Fortsätt att göra det ännu mer. Om du älskar din broder och syster, tro inte att det är färdigt. Det kristna livet är i ständig utveckling. Det får aldrig stanna. Vi är ständigt inbegripna i en helgelseprocess. Det är ständigt någonting på gång. Det är ständigt nya områden som Gud uppenbarar för oss och säger: okej, här är du inte riktigt färdig, va? Åh, visst nej. Och vi trodde vi var klara. Det kvittar hur gammal man blir, så har Guds ande, om vi är ärliga, om vi läser Guds ord med öppna ögon, så visar han oss på den ena saken efter den andra. Och vi förstår att vi fortfarande bara är lärjungar. Vi är på väg, vi lär oss med hans hjälp. Det är en vandring. Tydligen var det så att i Thessalonika fanns en del som hade blivit lite fanatiska i relation till förkunnelsen om Kristi tillkommelse. De hade lagt av att jobba kanske. De var ganska sysslolösa. Och de hade ingenting annat för sig än de sprang och blandade sig i en massa affärer som andra människor egentligen själva skulle klara av. Det finns alltid sådana som menar sig vara andliga, men kanske lägger näsan i blöt lite för mycket i andras affärer. Därför säger Paulus: vindlägg er om, vers 11, att leva i stillhet. Inte denna rastlöshet att springa omkring och skvallra hit och dit. Lev i stillhet. Sköt vad er åligger. Sköt dina egna förpliktelser. Och arbeta med händerna. Ibland är det bästa medicinen som finns ett riktigt grovjobb för sådana människor. Ett riktigt ordentligt grovjobb. När det blir varkar och blåser i händer. Och man blir trött och sliten när kvällen kommer. Men vad hälsosamt det är. Arbete är faktiskt en välsignelse. För det håller människan borta ifrån en massa dagdrömmerier. Och tankar av fåfängt karaktär som hon annars lätt kan förfalla åt. Det håller henne borta från en massa dödtid och dödsnack och skvaller. Och sånt som egentligen inte angår oss. Det är riktigt nyttigt ibland att jobba hårt. Och Paulus har visat oss föredömet. Han säger om sig själv: ni vet hur jag natt och dag jobbade med mina händer för att försörja mig själv och inte behöva ligga er till av, inte behöva vara er till börda. Och han var tältmakare, han jobbade med händerna, han upphöjde det manuella arbetet. Det är en gudstjänst. Hur skulle Guds rike kunna gå framåt om det inte fanns arbetande händer i bakgrunden? Det ligger ingen skam i att arbeta, men det kan bli osunt. som det blev 1844 för William Miller, som menar att den 22 oktober 1844 skulle Jesus komma tillbaka. Så var det då dags att sälja sina egendomar och bara gå upp på ett berg och sätta sig och vänta. Och besvikelsen var stor. Och det ledde in i en villolära som vi har med oss än i våra dagar. Jehovas vittnen kom ifrån den grenen. Även sjundedagsadventisterna genom profetissan Ellen White byggde på den här besvikelsen. Men så förkunnar inte Bibeln Jesus snara ankomst. Utan eftersom han kan vara här när som helst, låt oss jobba. Om du visste att Jesus skulle komma klockan 12 i morgonbitte, sa en pastor till en liten tant, vad skulle du göra då? Jag skulle fortsätta att sticka. Det var en sund syn, en mycket sund syn. Inte gripas av panik. Förstå att det är riktigt att jag jobbar och sköter mina förpliktelser och lever ett rent liv. Då är han välkommen när han vill. Det fordras inte någon superandlighet på något sätt, någon onaturlig livsföring, att vi plötsligt skulle gripas av panik och springa ut på gatan och dela ut traktater, för han kommer imorgon klockan 12. Fortsätta vårt liv i helgelse, kontrollerad av den heliga ande, så att han känner sig välkommen den stund han väljer att komma. Ni har ju blivit lärda av Gud, säger han i vers 10, att älska varandra och att leva på ett sådant sätt. Och så slutar han kapitlet med denna märkliga himmelsfärd. Vi ska inte göra avslutningen allt för lång nu. Ni har hört problemet som Thessalonikerna levde i. Paulus raderar nu ut deras okunnighet. De Kristus döda ska först uppstå. Ofattbara tanke, de har ju varit döda nu i 2000 år många. Hur ska det gå till? Vet du inte att maskarna har ätit upp skeletten? Det finns inte en liten bit kvar utav deras forna kroppar. Ibland har man bränt deras lik och spridit askan med vinden. Hur i all världen, Herre, ska du bete dig? Hur ska du bära dig åt? Förstår du inte att det är en omöjlighet? Ja, stackars lilla mänskliga förnuft. Så här trångt. Och så här stor är Gud. Vi lever på ett litet dammkorn i universum. Och vi är beredda att hytta näven emot Gud och säga, Gud, det kan inte du. Han som har skapat allt, format av små atomer, den materiella verkligheten. Skulle inte han kunna ha reda på de atomer som en gång utgjorde människokroppen och samla dem tillsammans i den dag då uppståndelsens morgon gryr, för att utav dessa borttappade, för det mänskliga ögat borttappade atomer, forma en uppståndelsekropp som ska vara passande för den himmelska tillvaron. Visst kan han det. Och en kristen kemiprofessor, jag har talat om det här förut någon gång för att illustrera möjligheten av det, som försökte vittna för sina studenter om uppståndelsen, fick ju hånskratt till svars. Men så gjorde han ett litet experiment inför deras ögon och tog en guldbägare och la ner den i ett kärl med mycket stark syra, som gjorde att efter några dagar guldbägaren helt var upprätt och uppe i joner, vad jag förstår, någon slags ionisering, så att man inte kunde se guldbägaren. Den var försvunnen, men den fanns där i vätskan. Det som en gång hade utgjort guldbägaren. Och vid en senare lektion så hände han i en lösning som gjorde att guldjonerna fälldes och föll ner mot botten, och det blev liksom en guldkaka på botten utav bägaren. Så tog han upp den kakan och lämnade den till en guldsmed, som utav guldkakan förfärdigade en ännu vackrare guldbägare än den ursprungliga. Och så tog han den till klassen och sa, titta här, är den inte fin? Det är samma bägare som försvann i syran som jag visade er för några veckor sedan. Samma bägare. Om jag med hjälp av fysikaliska och kemiska lagar har kunnat illustrera detta, skulle då inte Gud som har skapat dessa lagar kunna göra någonting liknande när den sista basunen ljuder? Ett maktbud ska ljuda från Herren Jesus själv. Ett bud av auktoritet ska ljuda genom himmelen. Och änglarna ska stå upp, nu är stunden inne. Uppståndelsens morgon. Han ska lämna de himmelska gemaken. Han nöjer sig inte med att skicka en överängel ner för att hämta sin brud, inte. Han kommer själv. Han sätter det nära i att själv träda ut ur det himmelska gemaken och komma sin församling till mötes. Han har längtat efter den dagen. Nu är den inne. Äntligen är den inne. Ett maktbud ska ljuda. En överängels röst gör himmelen redo för mottagandet. Och en Guds basun ljuder. En jubelklang genom hela universum. En jubelklang för Guds församling. Den lilla minoriteten. Får jorden på jorden som skuffades än hit än dit, kastades i fängelse, marterades och brändes. Men nu, mina vänner, är triumfens dag inne, när han, segerherren från Golgata och från den tomma graven, stiger in i historien igen. Någonting förunderligt ska hända som får hela världens blickar att rikta sig mot detta folk som kallade sig för Guds barn. Och först ska det röra sig i gravarna. Och det är kyrkogårdar som ser så döda ut och sterila ut. Som om det skulle finnas där för alltid besegrade över dem som ligger där döda i sina kistor. Det ska bli rörelse. Någonting ska hända. Det ska uppstå. Det ska få förnyade kroppar. Härlighetskroppar. Likt hans kropp som en gång besegrade döden. En gång för alla. Det ska bli lik honom. Det ska få möta honom tillsammans med dem som lever och tror på honom. Ska en förvandling underbar ske. Märkliga sanning. Ovärdeliga hopp. Underbara hopp. Hur kan vi fatta det? Nej, vi kan inte. Men vi tror det. Därför att vi tror på den tomma graven i historien. Och därför att vi tror på att Jesus är den han sade sig vara. När en kristen dör, så heter det här i verserna att han bara somnar in. Det kallas att ha avsomnat. Det avsomnade ska först uppstå. Den kristnes ande eller själ går vid dödsögonblicket för att vara hos Herren. Vad som sker i uppståndelsens morgon, det är att den avlidnes ande och själ kommer med Herren för att förenas med uppståndelsekroppen och få en evig boning i den kroppen i det himmelska gemaken. Och så står det till sist, och så ska vi för alltid få vara hos Herren. För alltid. Ingen skilsmässa mer. Visst är det ljuvligt att komma till Guds tjänst. Och sitta ner. Och uppleva gemenskapen tillsammans. Och känna Guds andes närvaro. Men det är ändå någonting ofullkomligt i Guds barns gemenskap på denna jord. Om några ögonblick ska vi lämna denna lokal. Skiljas och gå åt olika håll. Vi som sitter här idag kommer aldrig att mötas precis på samma sätt igen. Någon kommer att fattas nästa gång av olika skäl. Kanske någon har fått hembud till exempel. Guds barn är spridda över jorden. Vi möts ibland lokalt sett, men vi skiljs. Men vi har satt vår åtrå till den dag och vår längtan till den dag då han ska göra så att vi för alltid ska få vara tillsammans. Aldrig skiljas mer. Och så slutar Paulus med att säga, så trösta nu varandra med dessa ord. Trösta varandra med de här orden. Ni ska få se era kära. Ni ska få vara tillsammans med dem. Tillsammans med dem göra himmelsfärd. För att aldrig skiljas mer. Trösta varandra med dessa ord. Låt oss leva våra liv, mina vänner. Så att han känner sig välkomnad när han kommer. Och låt oss varje dag föreställa oss möjligheten av att han idag kan vara här. Inte som en skrämmande tanke, utan som en tröstande och uppfordrande tanke. Amen. Herre, vi erkänner att vi inte förstår med vår mänskliga hjärna hur det här ska gå till. Vi förundras över dessa ord i första Thessalonikerbrevet 4. Men vi ser att det är ditt ord. Och vi godtar detsamma såsom sanningsenligt. Och vi önskar att det skulle göra att våra liv fing en allt större längtan att förhärliga dig. Att vi må våra kroppar ville behaga dig och leva på ett sådant sätt att du känner dig välkomnad när du kommer. Tack att du kan vara här när som helst. Vi tröstar idag varandra med de orden. Amen. Amen.